Då så. Välkomna hit. Dörren är stängd och klockan är 11. Kul att det är så många som har kommit för att lyssna på den här sessionen. Johanna Runarsson heter jag. Jag jobbar för Future Position X. Aktiv inom det här geodataområdet som vi ska prata om här nu. Vi har 4 olika presentatörer här. Som representerar olika aktörer på den här stora arenan som är under ständig utveckling. Vi ser att det är en bransch som växer med 30% per år, och det är nog i underkant nu om man tittar. Det händer otroligt mycket, och vi ska få höra några olika perspektiv på datakällor och se vad man kan göra av det här och var de kommer ifrån. Och vi bor i ett land där vi har en väldigt bra grund. Vi har bra tillgång till den här typen av data, geodata, på ett sätt som vi kanske inte tänker på hur bra vi har det. Jag har tidigare jobbat för ett antal olika organisationer inom det här och sett när vi ska jobba utomlands till exempel, och Sverige gör olika typer av hjälpinsatser till exempel i andra länder, och man blir ganska snabbt införstådd med att det här med att ha geodata i sitt land, det är ingen självklarhet överhuvudtaget. Kommer till länder där det finns inte ens grundläggande kartor över vägar till exempel. I Sverige har vi använt det här. Vi är bra på att titta på kartor, bra på att använda kartor. Och vi börjar tänka allt mer i det här geografiska perspektivet. Och tänka, vad vill vi se själva på kartan och vad vill vi kunna räkna ut med hjälp av det här? Vart vill vi kunna befinna oss på kortast möjliga tid, till billigaste pris och så vidare? Jag tänkte, vi har en liten bonustalare med oss idag. Det är nämligen så att Future Position X, som jag jobbar för, vi blev utsedda till vi fick ett pris, eller vår föreståndare fick ett pris som Cluster Manager of the Year alldeles nyligen. Och han råkade dyka upp här. Så tänkte vi ska släppa in honom här några minuter innan vi släpper fram Erik Schansson från Göteborgs stad. Så Johan Bong, om du vill komma upp och berätta lite om vad vi gör på FPX. Och så får du allt berätta varför du fick priset också.
Tack för det, Johanna. Johan P. Bong heter jag, är vd för Future Position X. Vad är då FPX och varför är vi här idag och håller i ett konferensspår eller två spår runt positionering och geografisk information? FPX är en oberoende aktör. Vi är en ideell förening, ett kluster, ett nätverk av företag, myndigheter och forskningsaktörer inom området geografisk information och informationsteknik. Vi är ungefär 200 aktörer här i Sverige, sysselsätter 26 000 personer och en starkt växande bransch som Johanna nämnde. Och det vi hjälper våra medlemmar med, det är forskning och utveckling av nya produkter och tjänster. Hur kan vi tillämpa den här tekniken och det här tankesättet inom nya områden? Men vi hjälper också våra företag att utveckla nya affärer och komma ut på nya marknader. Och som ett steg i det så har vi idag egna kontor och personal i Oslo, i Beijing, i Berlin, i Guangdong-provinsen i Kina, världens snabbast växande region. Där vi försöker se hur kan vi skapa nya affärer och nya möjligheter för våra svenska företag. Här i Sverige har vi våra forskningslabb och utvecklingslabb i Gävle. Strax utanför Stockholm, som vi brukar säga när vi är ute i världen och rör oss. Där hjälper vi till med test av nya produkter och tjänster. Allt ifrån handhållna enheter som mobiltelefoner och positioneringstjänster till hur vi kan jobba med stadsplanering eller sophantering eller andra saker. I Europa så har vi precis fått ett sånt här pris. Som att vi är bäst i Europa på att jobba tillsammans i nätverk mellan forskning, samhället och näringslivet för att utveckla nya produkter och tjänster. Vi är med och skapar mellan 5 och 6 nya företag per år, ungefär 100 nya arbetstillfällen per år direkt ur våra forsknings- och utvecklingsverksamheter. Och för oss, när vi tittar på användningen av geografisk information, det som traditionellt har varit samhällsplanering, stadsplanering eller används inom försvaret, så ser vi idag tillämpningsområdena växa i rask takt i våra mobiler, i handhållna enheter, i internettjänster. Där är inte alltid kartan syns längre, utan det är struktureringen av informationen som blir det viktiga. Och här är det naturligt för oss att flytta in och vara med på internetdagarna och se, det här är en viktig del i uppbyggnaden av de framtida internettjänsterna. Positioneringen som sådan, vart befinner vi oss i relation till andra och till annan information. Och det här vill vi vara med och försöka utveckla och driva på i Sverige och se vad kan vi skapa för nya tjänster. Vad kan vi skapa för nya produkter som har en världsmarknad. Och här är ett öppet erbjudande till alla er här idag och på internetdagarna. Att ta kontakt med oss. Vi finns här ute med en liten monter. Ni kommer att träffa flera av våra företag och andra under de här dagarna också. Kontakta oss om ni har idéer på nya produkter eller tjänster. Vi är gärna med och titta på hur kan vi bidra till och hjälpa er med den utvecklingen. Vi är en oberoende aktör som ska stötta i de sammanhangen. Det var kort och snabbt om vad vi är och vad vi försöker göra för någonting. Med det så vill jag släppa på våra första talare för att gräva ner oss i området. Geografisk information.
Tack Johan. Som sagt, FPX är alltså en klusterorganisation som jobbar med det här området. Så vi är varken kommun eller myndighet eller företag utan kanske alltihop på en gång kan man säga. Vi ska släppa fram Erik Schönsson här som representerar Göteborgs stad som har jobbat med det här området i många år. Kommunerna är ju en viktig källa för den här typen av data. Erik kommer att berätta lite grann om det. Efter det kommer vi att släppa fram Lantmäteriet som också kommer att berätta om datatillgång utifrån det här området då. Sen har vi också två fria aktörer på det här området, OpenStreetMap och Peter Neubauer från Neoprotech. Då ska vi se här. Så, varsågod Erik.
Tack så bra. Så jag hörs jag. Det är en tumme där bak, jättebra. Jag antar jag ser den här också. Jag tittade på det här programmet också och såg hur många som var från just den kommunala världen. Det var inte så här jättemånga. Det var jag här från Göteborgs stad och så var det Värmdö. Jag vet inte var du kom från.
Tyresö.
Det är några lokala kommuner här i Göteborgsområdet. Men annars är ju kommunerna en ganska stor informationskälla när det gäller geodata. Jag heter alltså Erik Fransson och är GIS-chef på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Jag vet inte om vi kom in på någon definition av geodata, det är ju kanske många här som inte vet vad man pratar om när man pratar om geografiska informationssystem och geodata. Det mesta har egentligen, eller det mesta skulle man kunna säga är geodata, eller har ett geografiskt läge. Så att jag för kroppsliga när jag står här är geodata. Jag har en position, X, Y, Z. Och jag har ett antal egenskaper också kanske. Jag är lång, jag är smal, jag är skäggig eller vad man nu hitta på det, va? Så att allt man ser omkring sig är egentligen geodata. Det finns exempel på annat också. Men om ni funderar lite så är det ganska mycket som ryms inom begreppet. Jag kommer att prata om Göteborgs stad. Jag ska visa rätt mycket bilder för jag tycker det är så tråkigt med text. Jag hoppas att ni är likadana. Jag vet inte. Det här är Göteborg 1820. Så såg kartan ut på den tiden. Det här är geografiska data. Då kartan och geodata mer en konstform skulle man kunna säga. Här är vi idag. Det här är de ni känner igen. Det här är Hongkong. Så här intensiv kan en stadsbild vara och så här intensivt information kan det finnas. Allt ni ser på bilden har ett läge, all kommunikation mellan människor. Ja, det är väldigt mycket information som rör just geodata. Och det här måste man ju kunna hantera på något sätt. Och det är en explosionsartad utveckling inom branschen som vi hörde här också. Att vi ställs för ganska tuffa utmaningar här framöver. Ja, att jobba på kommun. Hur sexigt är det? Jag vet om ni vet det, men man upplever ju kanske att där sitter gamla gubbar med koftor och träskor. Men bilden tycker jag är en helt annan. Göteborg är i sig själv en liten stad. Vi är 48. 8000 anställda inom kommunen. Och det är ju som en ganska stor stad. Och det här är exempel på verksamheter. Vi har barnomsorg, äldreomsorg som använder geografiska data, positionering av färdtjänst och sånt här. Liseberg har vi kanske många varit på. Vi har ju park- och naturförvaltning som sköter våra trädgårdar. Väldigt mycket ytor man måste hålla reda på. Vi har våra arenor. Stadsteatern ligger inom kommunen. Vi har all trafik, all kollektivtrafik. Stadsutveckling, Göteborgs hamn som där anlöper enorma mängder gods varje dag. Kommunala geodata, vad är det för någonting? Vad är det vi har att erbjuda? Vad är det vi jobbar med som kanske ni också kan använda? Jag delar in det i två områden här. Dels är det grunddata, det vi producerar på Stadsbyggnadskontoret. de data som man sen kan lägga sina verksamhetsdata på, underliggande data som bakgrundskartor. Och sen har vi verksamhetsdata som kan vara väldigt mycket, framförallt det som verksamheterna själva jobbar med. Och det kan vara förvaltningar som trafikkontor, stadsbyggnadskontor, bank och natur. Jag kommer in mer på det sen. Grunddata, vektoriserad information. Man skiljer på vektor, alltså linjeinformation. Det här är primärkartan, den mest detaljerade kartan som vi har på stadsbyggnadskontoret. Där allt, så här kantlinjer, vägar, alla byggnader med. Och uppmätt med väldigt hög noggrannhet. Den här används som underlag till väldigt mycket. Kommer in mer på det också. Det här är en lite mer förenklad bild, en stadskarta, lite mer generaliserad information där man kan lägga information på. Kanske göra turistkartor och liknande. Flygbilder jobbar vi med en hel del. Vi flyger över staden med jämna mellanrum. Och det här är ett, vad vi kallar ett ortofoto, alltså ett rektifierat, ett foto som har dragit och slitit i så att det blir, fungerar som en karta. Man kan mäta och lägga annan information på. Och här har jag lagt på primärkartan på den ortofoto. Ni ser att det, liksom, det matchar. Och det här är ju väldigt mycket användbar information redan här. Det här är en bild fiskhamnen i Göteborg 2006. Så här såg det ut när brittiska flygvapnet spionerade på oss och flög över Göteborg 1942. Här ser ni de här stridsskeppen här som man byggde här i hamnen. Och det var intensiv tid då också. Så här såg det ut på 20-talet. När man går längre tillbaka hur kartan såg ut då. Sen finns det flygbilder, de här snedbilder som vi kallar, som man används i andra sammanhang då. Här ser ni Norra Älvstranden, där det byggs väldigt mycket just nu i Göteborg. 3D-data kan vara intressant. Här är primärkartan återigen, den här exakt uppmätta kartan. Och utifrån den kan man skapa olika volym 3D-modeller som kan användas i väldigt många sammanhang. Man kan sol- och siktstudier, man kan titta på radiosignaler etc. Jag tänkte att jag ska visa bara lite kort vad en sån här, se om jag kommer in i själva. Någonstans. Där kommer någonting. Den musplattan fungerar inte. Här ser ni stadsbiblioteket i Göteborg. Jag försöker maximera den här. Det var inte lätt att styra med den. Där man då försöker visualisera hur en framtida utbyggnad kan se. Och det här är ett sätt att använda 3D-data då. Här är olika arkitekturförslag. Det är alternativ C då som man tyckte var bäst. Vilket arkitekten som ritade stadsbiblioteket inte tyckte var lika roligt då. För man förstör ju faktiskt hans fasad där. Jag lämnar det. Går vidare. Fungerar den plattan bättre? Vi går vidare här. Ett annat sätt att jobba med 3D- informationen att man kan visa framtida planförslag då. Det här har vi lagt ut på webben. Det här är några masthugget som ni går in på vår hemsida godborg.se. Kan man titta på den här modellen eller vrida och vända på den och se hur det kan gestalta sig då. Den här tekniken använder hitta.se också när man tittar på deras 3D-modeller. Laserskanning är ett annat sätt att få information. Att man skannar och tar fram en höjdmodell som är då väldigt detaljerad. Det kan till exempel användas för titta på olika vattennivåer. Göteborg är ju ganska utsatt när det gäller höga vattenstånd till exempel. Det har ni säkert läst i nyheterna om de här stora stormarna. Och det kan bli väldigt svåra översvämningar. Och sen har vi lågpartier, det blå här. Det är sånt som ligger under själva havsytan. Om vattnet stiger någonstans och rinner in vatten så kan det få katastrofala följder. Så det här är viktigt att jobba med de här grejerna. Janna, du håller reda på när jag börjar prata för länge här. Va? Verksamhetsdata går in på. Vad producerar vi för data där? Det här är adresspunkter. Det är ju vi inom kommunen som har de faktiska adressbeläggningsadresserna. Varje ingång och varje port finns då. Så det är någonting som vi tillhandahåller. Fastighetsinformation skapar vi också. Sen levererar vi det till Stig på Lantmäteriet som jobbar vidare med och sätter samman för hela landet då. Det här är exempel på man kan jobba lite mer statistiskt med information. Och det här är de här lite mer röda partierna. Det är alltså lokalytor, och de blå ytorna finns det mindre lokalytor. Då kan man då tematiskt visa information på olika sätt. Det utgår från fastighetsytorna också. Kommunal mark. Det här är ett annat informationsskikt, vägar som länkar och knutpunkter. Ett topologiskt nät eller ett sammansatt nät som man kan då använda för ruttplanering till exempel. Och det här är en annan bild som kanske också utgår från vägnätet. Det här är koldioxid. Och du ser att det följer de stora lederna. Det här är rasterinformation, bildinformation man lägger på med kontinuerliga skikt. Här. Om man då istället vill att man ska åka kollektivt så har vi ju samma information här. Det är ju vårt linjenät, spårvägs- och bussnät. En annan typ av vektorinformation. Och sånt här gytter kan det vara om man ska visa geoteknisk information. Det händer ju väldigt mycket i Västsverige nu med det här västsvenska infrastrukturpaketet. Man kommer bygga tunnlar, man kommer bygga västlänkar och allt möjligt. Och då behöver man geoteknisk information. Och här har vi det. Alla tekniska utredningar digitaliserade. Så kan man klicka på en yta här och få upp information om geotekniska utredningar. Borrpunkt etc. Mycket användbart. Det finns även små här. Det här är också något man behöver när man jobbar med marken. Det här är klassad mark för förorenad mark, så att säga. Och kulturhistoriska värden i Göteborg. Alltså man kan hålla på här oändligt. Jag ska inte visa om det här är sociotoper, vad man kallar mänskliga biotoper man jämför. Det här är parker. Och om man då har så här mycket information spridd på olika förvaltningar så behöver man också ha en strategi för hur man ska jobba med den här informationen. Och det har vi försökt sätta samman nu i en purfärsk geodatastrategi. Och ni kan ju läsa själva också, det är kanske lite floskligt det här, men vi försöker ändå sikta högt och att vi ska försöka vara ett föredöme gällande användarna av geodata och geografisk information. Och som det läser på slutet då, att vi ska utgöra grunden för vad som är vårt Göteborg. Vi kan dela in det i fyra lite mer konkreta mål som är lättare att förstå. Det är att vi vill att användning av geodata ska öka. Egentligen både inom staden men även utanför staden mot de som använder våra geodata. Och att vi i slutändan då ska ha en teknisk plattform, IT-plattform då, som möjliggör detta. Som ska grundas på standarder, väldigt viktigt. Och en tjänsteorienterad arkitektur. Vi kommer jobba väldigt mycket med webbtjänster framöver. Då. Och det hör ni säkert här på de andra sektionerna också. Som sagt, standarder är en nyckelord för oss. Det här är kanske en teknisk bild, men den visar just att det här med tjänsteorienterad arkitektur är lösning på väldigt många problem. Det är väldigt enkelt att nå väldigt många med den information man har att jobba på det här viset. När ska man använda kommunal information då som extern? Det handlar lite om vilka nivåer av noggrannhet man är ute efter. Det här är samma kartmaterial, fast olika skalor man säger. Det här är Google. Där ser man en snedbild på Drottningtorget i Göteborg. Då kanske man är intresserad av att se ungefär hur det ser ut. Ungefär vilket läge har det här hotellet. Det här är återigen primärkartan. Här måste man veta exakt. Till exempel om man vill bygga någonting, projektera någonting. Så det handlar ju lite om vilken nivå man är ute efter. Och hur fullständig informationen är. Återigen har vi adresspunkter här i Svenska mässan. Med exakta läget på var den här porten är då, som kan vara väldigt användbart då för distribution av olika medel. Det måste man ha klart för sig innan man börjar använda informationen. Lite exempel då på hur vi når ut med information. Återigen det här geotekniska informationen som vi har lagt ut som är just en webbtjänst på ett standardiserat sätt så man via webben då kan nå den här kartinformationen. Se också vilken geoteknisk utredning det rör sig om. Mobila tjänster är ett annat exempel med utifrån den här applikationen Layer. Där man kan, beroende på hur man riktar sin mobiltelefon, och kan se var ligger åt det hållet. Om operan ligger åt det hållet då går jag dit. Och kan man klicka vidare och se vilka föreställningar operan har. Här kommer det också bli eskalerat och bli väldigt användbart. Så försöker vi få ut vår information också då. Och det vanliga sättet är kanske en karta på webben. På goteborg.se ligger den här typen av kartinformation. Man kan till exempel leta reda på återvinningsplatser. Det här ligger också standardiserat så man kan komma åt det från olika system. Ett spännande projekt som vi har jobbat med här för ett år sedan, det är för räddningstjänsten. Vi har ju 1-2 miljoner byggnadsritningar i vårt arkiv som vi digitaliserade. Och via en tjänst nu så kan räddningstjänsten komma åt de här om de är ute på en insats. Till exempel det är en brand någonstans. Då kan de direkt insatsbilen då på en whiteboard hämta upp ritningen på den här byggnaden och se hur ser takkonstruktionen ut, hur ser väggar ut, vad ska vi gå in, vad ska vi fokusera på insatserna. Och det hjälper ju enormt mycket just när man i realtid vill komma åt informationen. Ett annat exempel, mark för näringslivet. Här kan exploatörer gå in och se var finns det mark någonstans om man vill bygga någonting, om man vill öppna, ja, bygga en industrilokal eller någonting. Då kan man gå in här och se de olika kommunernas mark då som samlas i en tjänst. Och geodata.se, den nationella portalen som är led också i den nationella geodatastrategin och att tillgängliggöra informationen. Det är från början EU-direktiven då som sätter krav på oss hur vi ska agera här. Här har vi till exempel lagt upp vår översiktsplan, då, Göteborgs översiktsplan. Den kan man då länka in då, var som helst man sitter i sitt eget system. Då. Och på det här viset kommer vi också framöver att lägga ut all information, som kanske inte all information, men mycket information som vi har inom kommunen och göra det lättillgängligt via standarder och webbtjänster. Jag ska se om den här kommer igång också. Just statistiken är något som är väldigt intressant också. Här är ett exempel på hur vi har lagt ut statistik på internet som man kan se då hur Göteborgs stads statistik förändras över tiden då. Just den här tidsaspekten med här också, vilket jag tycker är lite spännande. Jag ska se om den kommer igång här. Maximera här. Och här ser ni då dels i en kartbild och dels i diagram då hur statistisk information kan förändras. Så här har man även en tidsskala från 92 till 2008. Och de olika stadsdelarna här som runda ringar. Vi har fokuserat här på medelinkomst på den axeln och eftergymnasial utbildning. De här hänger ihop lite grann. Då, som säkert kan förstå. Ska vi se, ska vi köra igång den här snurran? Då kommer ni se att det förändras dels i kartan och dels i det här diagrammet då. Om man med en sån här bild tydligt kan se att segregationen ökar i Göteborg. Här har vi Älvsborg. Av tradition bor det väldigt många med hög inkomst där. Hög utbildning. Och Bergsjön, där har vi lägre utbildning och lägre inkomst. Om vi tittar här igen så ska ni se vad som händer just med de prickarna här. Bergsjön går upp lite grann där, men sen fastnar den där samtidigt som Älvsborg det glider på. Ett väldigt enkelt och tydligt sätt att jobba med statistik och göra det lättillgängligt då. Lämna den. Gå vidare. Jag tänkte avsluta. Nu vet inte, jag har inte kollat hur ljudet är, så det kanske blir jättemassivt ljud här. Men det här är en liten film som ni kan få se den själva. Men den utgår från en 3D-modell vi har tagit fram i Göteborg. Så det kommer någon ljud här. Alla de här byggnaderna ni såg i den här körningen, det är alltså utgår från vår 3D-modell. Och sen har man draperat med bilder på fasader. Och det här är, kan man säga, inledning på det julspel som vi brukar ha på Götaplatsen varje år. Jag tänkte avsluta med det just för att önska er välkomna till Göteborg här i december. För då kommer ett nytt julspel. Nu kommer det antagligen inte vara den här filmen som inleder då, men något liknande kanske. Tack! Det är snarare att vi jobbar från andra hållet, att vi försöker förklara hur det här kan användas. De har inte den kompetensen, kanske inte den traditionen att jobba med geografisk information. Men vi jobbar väldigt fokuserat på det, just den här geodatastrategin, att mot de mjuka förvaltningarna, stadsdelsförvaltningarna, som har jättehöga krav på sig just att planera på ett bra sätt, att tillgängliggöra geodata till dem. Men det är kanske vi som får initiera det.
Och så måste... Jag tror att det är där då, för 5 år eller för 15 år innan?
Ja, det går lite segt, det har det gjort under många år, men det händer mer och mer. Och nu kommer ju marknaden också visa på, så här jobbar vi med geodata. Och då ökar ju förståelsen generellt. Och då tror jag att även de kommer inse att det här är något som vi också måste jobba med. Så att det är kanske 5 år, sen använder de det i full skala, kanske. Mm.
Bra. 4 stycken. Du först. Presentationen i efterhand. Ja, det kommer du att göra. Nu ska vi se. Det är jag osäker på, men du har inga hemligheter i din presentation.
Det är lite bilder där med just de automatiska data som jag kommer ta bort faktiskt.
Ja, just det.
Men i stort sett så är det.
För att de kommer att tillgängliggöras via internetdagarnas webbsida. Men det kan ju dröja några dagar, för det är så i vissa fall att alla presentatörer, kanske särskilt på det här specifika området, att man inte lämnar ifrån sig allting. Men annars så kommer det att finnas tillgängligt där. Ska vi se, det var du där.
Ja, just när det är studenter då, som ett exempel, så har vi ett, jag vet inte riktigt hur det är i andra kommuner, men vi har ett kommunstyrelsebeslut på att alla universitet och högskolor får våra data gratis. Så vi har väldigt mycket studenter som ringer oss och vill ha data och vill ha hjälp, och vi försöker tillgodose dem. Så att data är inget problem där. Det jobbar vi med just nu, om vi ska kunna lägga ut data på ett bra sätt också. Vi har ett samarbete med Göteborgs universitet och Chalmers, där vi försöker skapa en portal då, där de kan komma åt data. Så det är en sån fråga vi jobbar faktiskt med.
Mm. Det var 2 till, tror jag. Det var du. Du fick svar på din fråga. Mm, okej, okay. Ja, varsågod.
Ja, det kopplar lite in i frågan här. Men har ni några planer
på att... Ja, det utifrån menar att man kan komma åt data? Eller...
Ja, så att man kan bygga tjänster.
Ja, ja. Ja, det vi tänker göra, den data som vi känner att den här datan vill vi nå ut med, då kommer vi att bygga tjänster standardiserade så att man enkelt kan komma åt dem via andra tjänster eller via andra system. Så tänker vi tillgängliggöra det. Och det här jag visar mycket av, det här är ju så kallade VMS-tjänster, Web Map Services. Och de är standardiserade och kan nås från flera olika system och andra tjänster. Mm. Och det som också är viktigt, det är metadata, alltså information om data, beskrivande. Det är kanske det viktigaste. Att bygga sådana tjänster. Mm. Ja, just det. Kraven på kommunerna är ganska små. Och det handlar ju kanske till viss del om miljöinformation där. Men det kommer ju bilaga 3 kan man säga i de här direktiven. Men största kraven ligger på de stora myndigheter som Lantmäteriet till exempel, som måste tillgängliggöra stora delar av sin information, och andra stora aktörer då. Men kommuner har inte de kraven på sig faktiskt.
Tack så mycket, Erik. Du har avbrytt din pappaledighet för att komma hit och prata också. Ja. Hur länge är du pappaledig?
Vad sa du?
Hur länge ska du vara ledig?
Ja, jag har faktiskt börjat min... heltid här nu igen, så att jag finns tillgänglig om
du
det är
finns
frågor.
Tillgänglig, ja. Det var det jag tänkte att, ja. Du finns ju på Göteborgs stad, ja. Erik Schönsson, ja. Och,
jag tror det var på nästa bild om det är någonting som har någon, ja, nu, den här, om du tar bort den så finns mina uppgifter där bakom. Om det är någon som har någonting får ni jättegärna kontakta mig.
Erik, du får en julklapp på förhand.
Ja,
tack för att du kom hit.
Ja.
Då Vi hade ju en sista fråga här på lite kring Inspire-direktivet och det som händer kring det. Alla kanske inte riktigt vet vad det är och så vidare. Men jag är säker på att Stig Jönsson från Lantmäteriet kommer att ge lite mer kött på benen där också kanske. Stig Jönsson, alltså generaldirektör på Lantmäteriet. Välkommen.
Tack. Trevligt att vara här. Då ska jag skala upp den här frågan till nationell nivå. Det som Erik så bra har beskrivit hur det fungerar på kommunal nivå. Och Göteborgs stad är väldigt aktiva i det här nationella arbetet också. Är ett litet föredöme tycker jag bland kommunerna när det gäller att vara på bettet här. Det pågår ett väldigt stort arbete på nationell nivå i Sverige med att se till att det blir enklare att få tillgång till geografisk information och till geodata i hela samhället. Och det här är ett stort samverkansprojekt mellan väldigt många inblandade, både myndigheter och kommuner. Och vi ser det här som vi gör nu på vårt informationsområde som att vi är föregångare i utvecklingen av e-förvaltningen. Att det mycket av det vi gör kommer att vara till nytta även för andra informationsområden på e-förvaltningsområdet framöver. Ja, som Erik också nämnde så är det ju väldigt mycket av informationen i samhället som har en geografisk anknytning. Och därför så är vårt område väldigt viktigt i informationssamhället och när det gäller tillgången till information i e-samhället. Och därför så bygger vi den här infrastrukturen som är ett väldigt stort och långsiktigt arbete. Och geodata behövs ju i väldigt många sammanhang som vi också såg alldeles nyss. Vi behöver det. Bland annat för att kunna samarbeta över gränserna. Det blir allt viktigare att ha tillgång till information över nationsgränserna. Geografisk information behövs i väldigt många e-tjänster. Inte bara i geografiska sammanhang utan i e-tjänster överhuvudtaget. Det är en stor marknad som Erik nämnde. GIS-marknaden växer kraftigt och vi har att förse marknaden med bra grunddata på området. Räddningstjänst och krishanteringsverksamheten är ju kanske den allra mest viktiga samhällssektorn som vi har att serva information. Klarar vi försörjningen av geodata till den sektorn, då tror jag vi klarar det till de allra flesta andra sektorer också. Och det behövs mycket i forskning och miljöarbete. Till exempel att belysa konsekvenserna av klimatförändringen, så behövs det väldigt mycket geografisk information av olika slag. Lantmäteriet fick ett uppdrag av regeringen 2006 att vara samordnare av geodataområdet i Sverige och att ta fram en nationell geodatastrategi tillsammans med en rad andra myndigheter och tillsammans med kommunerna. Vi är ungefär 20 myndigheter i Sverige som har informationsansvar för någon form av geografisk information. Förutom Lantmäteriet är det till exempel Sjöfartsverket med sjökartorna, det är SGU med geologiska informationen, det är SMHI, det är många. Alla länsstyrelser, alla kommuner. Så att det behövs verkligen en samordning av samhällets insatser för att vi ska kunna nyttja den här informationen tillsammans på ett bra sätt. Och det som också, och i samband med att vi fick uppdraget så fick vi också till vår hjälp ett geodataråd som regeringen utsåg med representanter från de andra viktiga aktörerna på producentsidan, ett antal myndigheter och kommunsidan. Och det som triggade oss också i det här strategiarbetet var ju ett par EU-direktiv, Inspire och PSI. Inspire-direktivet är ju ett miljödirektiv som säger att vi ska i medlemsländerna ta fram geodata brett på enligt enhetliga standarder och specifikationer, så att informationen kan användas över nationsgränserna i Europa. PSI, det är ju att tillgängliggöra all offentlig information ut i samhället, så att det finns förutsättningar att nyttja den information som vi tar fram i myndigheter och kommuner på ett bra sätt ut i samhället och för marknadsaktörerna. Geodatastrategin har funnits på plats sedan 2007, och vi är i full färd nu med att genomföra den strategin. Vi såg Göteborgs stads vision för sitt geodatarbete nyss. Det här är den nationella visionen. Att skapa ökad samhällsnytta med geodata, byggd på samverkan över organisationsgränser till lägsta möjliga kostnad. Och vi ska då binda ihop alla de här informationsresurserna på ett bra sätt med enhetligt utformade tjänster och informationsbeskrivningar. Och vi ska ju betjäna hela samhället, både förvaltning, företag och medborgare, och på alla nivåer, från kommunal nivå upp till global nivå. Ja, vad åstadkommer vi då med den här strategin? Ja, dels underlättar vi det svenska genomförandet av INSPIRE-direktivet. Och geodatastrategin omfattar mera geodata-teman än INSPIRE, eftersom strategin omfattar alla geodata i samhället. Och vi skapar den här nationella infrastrukturen i Sverige, och som en del av en europeisk struktur. Vi ger de inblandade myndigheterna förutsättningar att öka tillgängligheten till geodata ute i samhället. Och det är ju precis enligt PSIs anda och mening. Och en väldigt viktig deluppgift i det här är att förbättra förutsättningarna för en svensk förädlingsmarknad. Att vi på myndighetssidan ska se till att ha så bra försörjning av grunddata som möjligt, så att det blir goda förutsättningar för marknadsaktörerna att bygga applikationer, att göra förädlingar på den information som vi tillhandahåller. Vi ska förstås bidra till utvecklingen av e-förvaltningen, den nära kopplingen emellan, jag kommer tillbaka lite till det. Och det vi jobbar då i ett projekt för att genomföra den här strategin. Ett stort samverkansprojekt med deltagande från väldigt många andra, både myndigheter och kommunsidan och även privata företag. Så det här känns väldigt spännande, eftersom vi har ett stort engagemang, och det är första gången, i alla fall på vårt område, som vi jobbar så här tajt ihop över myndighetsgränserna. Normalt sett så har ju varje myndighet sitt eget ansvar och jobbar i sina stuprör. Här jobbar vi mycket mera på bredden. Ja, det finns ett antal nyttor med det här arbetet. Vi ska se till att informationen blir lättillgänglig och lättanvänd. Och framförallt att kunna öka kombinationsmöjligheterna. Och det bygger ju väldigt mycket på standardisering, som Erik var inne på. Att det har varit problemet på vårt område bakåt i tiden. Att vi har inte tillämpat gemensamma standarder, och därmed har det varit väldigt svårt att samutnyttja information från olika källor. Här får vi nu också hjälp av INSPIRE som ju tar fram standarder för de olika informationsslagen. Och vi har också fått fram en svensk standard för metadata på vårt område. Som också har varit väldigt viktig förutsättning. Vi får en ökad tillgång och enklare åtkomst till det här då, hela EU. Vi bygger en portal som vi redan finns i drift, men som kommer i skarp drift här från årsskiftet. En geodataportal som finns på geodata.se. Där man har en överblick vilka geodata finns tillgängliga i samhället och på vilka villkor, och var kan man återfinna informationen någonstans. Vi samlar inte all information på ett ställe. De finns kvar decentraliserat hos de organisationer som har ansvaret för informationen. Men portalen visar metadata och visa var de finns tillgängliga någonstans. Vi åstadkommer mer information till samma kostnad. Vi inför en modell från årsskiftet där alla i myndighetsvärlden som vill vara med om datadelning, och alla kommuner får vara med och dela varandras data för en årlig årsavgift som varierar beroende på storlek på organisation. men som innebär att man till samma kostnad som hittills får tillgång till väldigt mycket mer information. All information som finns på geodataområdet får man då för den årsavgiften. Och det här skapar naturligtvis i sin tur affärsmöjligheter för marknadsaktörerna att hjälpa nu myndigheter och kommuner och använda den här informationen på ett klokt sätt framöver. Vi försöker också förenkla villkoren för vidareutnyttjandet av e-data. Vi har olika prismodeller, olika licensvillkor av hävd i olika myndigheter och i kommunerna. Och här jobbar vi för att förenkla det här, att få mer enhetliga villkor. Det kommer också underlätta vidareutnyttjandet. Vi försöker också stimulera utveckling av applikationer på så sätt att vi ställer mycket av informationen till fritt förfogande till marknadsaktörerna för deras utvecklingsarbete, att ta fram nya applikationer. Och det är först i nästa steg när man tillhandahåller informationen till sina slutkunder som man betalar för den. I den mån informationen är avgiftsbelagd, det varierar ju också beroende på hur organisationerna i grunden är finansierade. Lantmäteriet är i huvudsak avgiftsfinansierat, medan andra myndigheter kan ha anslagsfinansiering som gör att man kan tillhandahålla sin information fritt. Ja, vi får också lägre transaktionskostnader på det här sättet, framförallt inom offentliga sektorn där vi tidigare haft komplicerade bilaterala avtal oss emellan hur vi kan ha tillgång till varandras information. Nu blir det här en del av ett gemensamt samverkansavtal. Ja, jag nämnde om den starka kopplingen till e-delegationen och dess målsättningar. Och här vet vi ju att Sverige har hög ambition när det gäller e-förvaltningsutvecklingen. Och e-delegationen har också tagit fram en strategi där man bland annat har pekat ut vårt geodataprojekt som ett av de mest prioriterade av de utvecklingsprojekt som pågår för närvarande. Och e-delegationens strategi bygger ju också på att man jobbar i kluster på det sätt som vi gör på geodataområdet. Att man utser samordningsansvariga eller utvecklingsansvariga myndigheter att ta täten i utvecklingen av olika informationsområden i samhället. I det här arbetet så har vi också identifierat 5 olika användningskategorier av vår information. Och myndigheterna emellan har vi också formulerat gemensamma villkoret för nyttjandet av den här informationen. Vi har en användning i offentlig sektor. En annan användning är kommersiell användning. Vi har icke-kommersiell användning. Vi har användning för forskning och utbildning. Och sen har vi då kommersiell vidareförädling, det som marknadsaktörerna i vår sektor ägnar sig åt. Och här har vi, det här tycker vi att det är bra att vi nu har enats över myndighetsgränserna här i definitionen av de här olika användningskategorierna, områdena och villkoren för nyttjandet. Och det var någon fråga här tidigare hur villkoren är för att kunna tillgodogöra sig information, till exempel för forskning. Och här har vi ju på myndighetssidan också, om inte fri data, det varierar lite grann från helt fria data till utbildning och forskning till att det är kraftigt rabatterat. Till Lantmäteriet kommer vi ha 90% rabatt för forskningsutbildningsändamål från årsskiftet. Vi kommer också att sänka våra avgifter för icke-kommersiell användning, alltså till allmänheten, med kraftigt. 80% rabatt kommer vi att ge för icke-kommersiell användning, åtminstone på vissa av våra informationstjänster. Ja, vi står ju inför en stor förändring här nu då vid årsskiftet. Dels den här omfattande datadelningen mellan stat och kommun och mellan statliga myndigheter, och dels att vi får vår geodataportal i skarp drift. Och på portalen då kommer det att framgå vilka krav som finns på de produkter och de informationsmängder som redovisas där. Vi sätter upp en ribba för vilka informationstjänster och vilka informationsmängder som får publiceras på portalen. Vi gör också en produktkatalog över så att det framgår tydligt vilka tjänster som finns där och vilka villkor som finns för nyttjandet. Och i den här samverkan nu då så finns det lite olika typer av aktörer. Dels har vi de direkta parterna i samverkansavtalet. Det är dels myndigheter som är leverantörer som har ett informationsansvar. Det är myndigheter, kommuner och organ som vill vara med och dela data enligt den här modellen. Sen har vi övriga medverkande som kan vara både kommuner, myndigheter och marknadsaktörer. Som vill göra sin information åtkomlig på den här portalen. Vi kommer att öppna upp då för marknadsaktörer som uppfyller de här kraven och som har egen information som man vill publicera, så finns de möjligheterna. Vi är ju en del av en europeisk gemenskap och där har vi också överenskommelser hur vi delar våra svenska data med EU:s myndigheter och organ. Och också hur vi delar med våra kollegor på myndighetssidan i andra länder. Ja, vi har några lärdomar av det här arbetet så här långt. Att vi ser att, som jag nämnde inledningsvis, att det här kommer att kunna återanvändas. Vår verksamhetsmodell, vårt sätt att jobba tillsammans med kommunerna, vårt sätt att jobba tillsammans med näringslivet är lite av föregångare för andra sektorer. Och det har redan väckt stort intresse i omgivningen. Det som är riktigt spännande är ju att det mesta, eller nästan allt hittills, har byggt på frivillig medverkan, frivillig samverkan över myndighetsgränserna. Vi har inte behövt ta till några tvångsåtgärder eller gå till regeringen och begära, nu måste vi ha lagstiftning för att vi ska få till den här samverkan. Det har gått alldeles utmärkt så här långt på frivillig väg. Och det här att vi jobbar så nära kommunerna tror jag också är unikt i myndighetssverige. Och det bygger delvis på att vi har en lång tradition i lantmäteriet att jobba tillsammans med kommunen. Att våra databaser bygger väldigt mycket på data från kommunerna. Och vi har sedan flera år tillbaka avtal med alla Sveriges kommuner. Och det tror jag att vi är ganska ensamma om i myndighetsvärlden. Och slutligen då ett antal framgångsfaktorer för det här arbetet. Att vi har en stark koppling till e-förvaltningsutveckling, det tror jag är en väldigt viktig förutsättning och viktig utgångspunkt för vårt arbete. Att vi har den här breda medverkan och att vi har ett stort engagemang, att inte det är bara lantmäteriet som driver det här utan att vi är många tillsammans. Att vi jobbar också ihop med näringslivet. Och här har vi en hel del kvar att göra, men vi har en bra dialog idag och framförallt handlar det om att hitta gränsen mellan vad slutar myndighetsåtagandet och vad tar förädlingsbranschen vid, vad är marknadsaktörernas spelplan här. Det här är inte alldeles enkelt att definiera det där gränssnittet och det rör sig också över tiden. Men det är inte desto mindre viktigt att vi anstränger oss för att hitta en tydlig gränsdragning. Jag sa nyss att vi har inte behövt någon lagstiftning hittills, men vi behöver lagstiftning för att anpassa registerlagar och annat till den digitala världen. En hel del lagar på det här området är föråldrade och gör att det inte går att komma fram så snabbt som man skulle vilja göra. Med e-tjänster framför allt. Vi behöver fortsatt finansiering. Det kostar att bygga infrastruktur. Och för att vi ska få mera pengar så måste vi visa på nyttorna med den här infrastrukturen. Visa på den här typen av användningsfall som Erik visade. Som ger bilden av att det här är absolut nödvändigt för många samhällssektorer. Och det är ett tålmodigt arbete, det är ett infrastrukturbygge, men där vi har krav på oss att hela tiden visa resultat. Och desto roligare då att vi kan visa ett ganska stort steg framåt här vid kommande årsskifte, och det kommer vi också att gå ut ganska aktivt med och visa upp oss, så att här har vi nått resultat. Tack så mycket.
Ja, frågor. Vi tar två frågor. Sen får vi flytta några frågor till lunchen. Ja, tre, fyra. Ja, vi börjar med. Vi får prata fort och kort. Du är rädd, tror jag. Varsågod.
Mycket av
jo, det kanske blir så någon gång i framtiden att vi inte har nationella kartverk, utan att vi har för regioner eller för hela Europa. Men vi jobbar väldigt nära ihop med våra nordiska grannländer idag. Vi jobbar i till och med gemensamma projekt. När vi har byggt vår redataportal, så har vi samma lösning i alla nordiska länderna. Och vi representerar varann internationellt, så att det här samarbetet blir bara större och större. Nej, jag tror det är ju en politisk fråga. Jag tror att det är en bit kvar innan man är beredd att lämna det här med att det ska finnas nationella kartverk. Det är nog inte imorgon direkt. Nej, vi har ju villkor för det redan idag. Men det sker en del förändringar från 1 januari. Vi ska inte jobba med vidareförädling. Idag har Lantmäteriet en uppdragsdivision som heter Metria, som jobbar med vidareförädling. Men den är på väg att bolagiseras för att tydliggöra vår myndighetsroll. Så att Metria kommer att bli bolag här i vår. Och i myndighetsdelarna och det som blir kvar i Lantmäteriet ska vi inte ägna oss åt någon vidareförädling. Vi ska tillhandahålla grunddata på ett enhetligt sätt, men vi ska inte göra några kundanpassningar. Vi ska inte ägna oss åt det som marknadsaktörerna är till för. Ja, vi är ju med i SIS Stanley och i den internationella standardiseringsverksamheten, så att för de flesta informationslag så finns det ju standarder. Problemet har väl varit att de inte alltid har tillämpats av alla organisationer som har informationen, och därmed har det varit svårt. Av nödvändighet i digitala världen så måste vi satsa mycket mer på standardisering. Så det pågår ett omfattande arbete här. Så det kommer att bli bättre.
Vi ska sladda om här mellan datorerna, så vi gör det under tiden, så kan vi tjäna någon minut här. Ja, varsågod.
Det pågår ju i länder runt omkring att man frigör geografiska data. Vad är det som är de största hindren som man gör det
här? Gratis data menar du? Ja, det är ju en politisk fråga om man vill att de som använder informationen är med och betalar, eller om skattebetalarna ska stå för notan. Och i Sverige så har ju man politiskt bestämt att man vill att användarna ska vara med och betala en rejäl del av det här. Vi har ju både anslag och avgiftsfinansiering hos oss. För vi ska ju täcka hela landet, och i och med att vi har det kravet så är det orimligt att tänka sig att användarna ska vara med och finansiera hela övre Norrland där det finns ganska få användare. Men jag tror att Vi har åtminstone inga signaler att man skulle vara beredd att skjuta till anslag för att kompensera för de avgifter vi tar in idag. Däremot så försöker ju vi inom ramen för det vi kan påverka i lantmäteriet anpassa våra prismodeller så att det gynnar en ökad användning. Och där finns det ganska mycket att göra. Och det, som jag nämnde, att vi sänker kraftigt för icke-kommersiell användning och för utbildning och forskning är ett led i det. Men i grunden är det en politisk fråga.
Tack så mycket. Då får vi ta och runda av för Stig här nu då. Tack så mycket, Stig. Ni har ansiktet, ni har namnet. Det finns säkert möjlighet att återkomma vid senare tillfälle om det skulle vara så.
Geodata.se och lantmateriet.se.
Tack.
Det blir en del prat om Inspire-direktivet och om standarder, och själv kan jag kanske vara lite sådär mindre upphetsad över sådana saker i vanliga fall. Men jag måste säga, på det här området så finns det verkligen anledning att sätta sig in lite grann i det här med det här Inspire-direktivet, som alltså ett EU-direktiv där man vill möjliggöra att bygga den sömlösa kartan över Europa, åtminstone på några former av data. Standarder som är en viktig förutsättning för att det här ska funka. Och där Lantmäteriet då är sammanhållande för införandet av Inspire-direktivet i Sverige. Det kan gå ganska snabbt här, men om man inte är insatt i det så behöver man inte sätta in sig i detalj. Men just på det här området kan ju standarder och EU-direktiv faktiskt vara en liten anledning att titta lite närmare på det, i alla fall, så man ser vad som händer. För det får så stora konsekvenser. Det är sånt stort jobb som görs och sånt intressant jobb som görs. Då har vi fått två stycken, vad ska vi kalla det, offentliga perspektiv, Lantmäteriet och Göteborgs stad. Då ska jag lämna över till OpenStreetMap som har en annan approach, får vi säga.
Välkomna. Ljudteknikern gjorde sitt jobb. Okej. Jätteintressanta föredrag, bara två. Och som sagt, som Johanna sa, nu ska vi titta på en annan approach. Jag kan inte säga att jag kommer från OpenStreetMap, utan jag kan säga att jag arbetar med OpenStreetMap. Och det är jag inte ensam om, men vi kommer till det senare. En ganska vanlig missuppfattning är att OpenStreetMap handlar om fria kartor. Förresten, innan jag börjar, hur många har hört talas om OpenStreetMap tidigare? Kanske bättre fråga hade varit hur många har inte hört talas om OpenStreetMap tidigare. Ja, några stycken i alla fall. Okej, fria kartor har vi idag på många ställen. Vi kan gå till Google Maps, vi kan gå till hitta.se, Niro och så vidare. Och gemensamt för dem alla är att man kan få upp en karta i en webbsida oftast. Och man kan ibland göra lite andra tjänster, som till exempel få vägledning. Och i vissa fall så kan man ha olika presentationer av data beroende på vad man är intresserad av. Och då kan man ju tycka då att en ny fri karta, det är inte så himla spännande. Men det är inte det handlar om. Utan OpenStreetMap har en mission, och detta är den. It creates and provides free geographic data such as street maps. Alltså inte bara, utan such as. To anyone who wants them. And use them in creative, productive and unexpected ways. Och det här skiljer sig väldigt kraftigt mot de tjänster som man kan titta på till exempel Eniro eller Google för den delen. Eller gissar jag, den där portalen som du pratar om. Därför att vad det handlar om, det är alltså att man ska kunna ladda ner de här data, man ska kunna göra egna tjänster med dem. Och framförallt så får man tillgång till rådata fritt. Och det får man i stort sett ingen annanstans. Några grundläggande fakta startade som en kille som heter Steve Coast i Storbritannien i 2004. Och han var väldigt irriterad på Storbritanniens motsvarighet till Lantmäteriverket som heter Ordnance Survey. För han tyckte att de hade enormt bra data, och han ville ha tillgång till dem eftersom han var skattebetalare och hade till stor del betalat för att bygga upp den här databasen. Men det fick han inte, så att han startade ett eget projekt där han och några kompisar började man lägga in data i en databas. Nu har det utvecklats. Så idag är det faktiskt världens största fria tillgängliga databas. Alla kategorier. Wikipedia till exempel. Vi har ju representanter för Wikimedia här. Hur många uppslagsord finns det i Wikipedia idag?
Det är
15 miljoner. 15 miljoner, ja. Vi ska se lite senare hur mycket det finns här. Men det handlar alltså om miljarder datapunkter. Det är lite likt Wikipedia, för att man kan som användare kan man gå in och registrera sig ett konto och sen så börja editera kartan själv. Och det ska jag visa lite grann om. Också framförallt så kan man då få tillgång till rådata. Hur funkar det då? Ja, fem väldigt enkla steg. Först så gäller det att på något sätt samla ihop data. Och det vanligaste sättet som folk använder sig av idag, det är väl att de går omkring med en GPS. Eller cyklar, eller kör bil, eller åker båt. För att OpenStreetMap kan man ju få intrycket av namnet att det handlar bara om vägar. Men det har vidareutvecklats ganska mycket, så det finns faktiskt en hel del dedicerade kartor för olika typer av användningsområden. Och det senaste jag läste nu var att man håller på nästan att återskapa sjökort också. Jag vet inte, sjökort har en lite annan legal status än vad vägkartor har, så där kanske man får vara försiktig när man navigerar efter dem. Men åtminstone så kan man lägga in intressanta punkter och strandhugg och sånt där. Men något sätt ska man samla in data på, och GPS är det vanligaste. Sen laddar man upp dem till en central server med hjälp av sin dator. Därefter så får man upp GPS-spåren i en editor. Och sen får man dra dem och rita de grejer som man ser på kartan som man har markerat. För det är nämligen inte så att den automatiskt tolkar vad man har laddat upp. Utan man måste manuellt tala om att det här är ett hus, det här är en väg, det här är en postlåda, det här är en bensinmack och så vidare. Och så vidare. Och då finns det två principiella metoder då. En webbaserad och en som där man har en applikation som man laddar ner kartan över det området man vill editera. Sen laddar man upp den efter editeringen. Och sen till slut så tar en ganska lång renderingsprocess vid. Där man automatiskt gör vissa reparationer. Till exempel om någonting är markerat som en yta men det är inte slutet, så görs en automatisk slutning och så vidare. Och till slut så presenterar man då den här kartan som vi såg i första bilden. Ups, fel håll. Ni som har varit inne på OpenStreetMap, ni kan ju då kanske tycka att den här kartan är lite rörig. Och det stämmer. För att den kartan är inte till för att man ska använda den som användare, utan den är till för felsökning av de som gör kartan. I själva verket är det tänkt att man ska ladda ner rådata och skapa sig en egen, bättre rendering av kartan. När man samlar ihop data så kan man som sagt använda GPS. Men det finns också tillgängliga VMS-tjänster från till exempel Yahoo som man kan använda. Så väldigt många som sitter hemma och jobbar mycket med det här, de kartlägger områden som man överhuvudtaget aldrig har besökt. Yahoo publicerar kartor av eller flygfoton av i stort sett hela världen. Och det här användes förra året när den stora jordbävningen Haiti var. För det satte tiotusentals människor och renderade kartor. Och de hade fått tillgång till specialtagna flygfoton av det här katastrofområdet. Så de kunde lägga in alltså i kartan de vägar som fanns kvar efter att husen hade rasat. De kunde lägga in intressanta punkter som till exempel hjälpstation och läkarstation och så vidare. Och i realtid i stort sett göra ett kartmaterial som sen användes ut i fält. Och det var många i Röda Korset som sa att utan OpenStreetMap så hade det här aldrig gått så bra som det gjorde. Just därför att de var så up-to-date hela tiden. Ladda upp. Ja, det är väl inget mycket att säga om det. Som jag sa, man måste göra kartan lite manuellt. Det räcker inte bara att ladda upp den. Och det finns tre typer av data i OpenStreetMap. Det finns en så kallad nod, som är en punkt i stort sett. Det finns en way, som är ett segment av vektorer. Och sen kan man också göra så kallade closed ways, alltså ytor. Och de kan vara godtyckligt stora eller godtyckligt komplicerade. Och när man tar in det området som man är intresserad av, till exempel i den här webbaserade editorn som heter Potlatch, då kan det se ut på det här viset. Och sen kan man zooma in och ut väldigt mycket. Man kan dra i punkterna, man kan göra en massa operationer. Och sen så kan man sätta så kallade taggar på datan. Det vill säga ett nyckelvärdepar. En väldigt, väldigt vanlig tagg är highway. Som är markeringen. Här går en väg. Och sen så värdet på highway talar om vad det är för typ av väg. Då finns det alltid från motorväg ner till en liten stig i skogen då. En annan ganska vanlig tagg är place. Då kan man tala om att det är en förort, det är en stad, det är en by, det är en marknadsplats och så vidare och så vidare. Och sen finns det ofta många taggar på samma punkt eller samma väg. Till exempel om det är en väg då in i stan, så vill man gärna kanske markera namnet också. Och alla de här väldigt, väldigt enkla data, en punkt, en väg eller rättare sagt ett cement och sen med taggar på, det blir sen kartan i slutändan. Och det finns också en standard för vilka taggar man använder som finns på wiki-sidan som finns inne i OpenStreetMap-databasen eller i servern. Och sen så kan man titta då på hur det ser ut efter renderingen, och då finns det på OpenStreetMaps hemsida ett antal olika sådana här renderingar. Och vi kan, om nätet fortfarande fungerar, så ska vi ta en snabb titt på det. Det här är en rendering av min hemstad, Linköping. Och som ni kan se så är det relativt detaljerat. Här bor jag. Här borta. Men jag kan byta till en annan rendering som har lite andra egenskaper. Det finns en cykelkarta som tar fram cykelvägarna speciellt. Och den här är alltså global producerad av folk som har gjort en speciell rendering av de intressanta data efter de intressen som de själva har. Om man nu är intresserad av att göra någonting på det här, både att lägga in och sen kanske använda data, så finns det en himla massa resurser förutom OpenStreetMap som man kan använda sig av. Utom OpenStreetMaps egna server ska jag kanske säga. Och den mest användbara om man är en nybörjare, det är väl den som kallas för OpenStreetBugs, som är en webbsida som använder sig av kartan som bakgrund, och sen kan man lägga in små felmarkeringar. Återigen Linköping då. Och den kan vi också titta på i verkliga livet. OpenStreetBugs, här har vi den moderna. Så som det ser ut just exakt nu. Vi kan titta på, vi zoomar in lite grann. Här visar det sig att var lite känslig nu. Här är det någon som saknar en restaurang. Just där ligger det tydligen en restaurang som heter Nang's Kitchen. Och det är det upp till de som jobbar med det här att gå dit och titta, stämmer det faktiskt? Och sen lägga in data. Och de här markeringarna kan alltså vem som helst göra. Det behöver man inte vara registrerad användare för. Eller någonting i den stilen. När man drar sina streck och linjer och så vidare, så kan det hända att man gör småfel. Man gör misstag helt enkelt. Och då finns det en annan tjänst som heter OSM Aware som man kan gå in och titta på. Om man har två korsande vägar till exempel, är de verkligen markerade nu som korsande? De kan ju antingen vara så att man faktiskt kan svänga där, eller det kan också vara planskilda vägar så att man inte kan svänga. Det är ganska viktigt, inte så mycket när man tittar på kartan kanske, men åtminstone när man gör allting och sånt. Och här kan man använda på samma sätt som OpenStreetMaps. Man går in och tittar, ja, här var det visst två vägar som korsas som inte är sammanbundna. Då gör man det lite snabbt. Också en grej man kan sitta hemma på vinternätter och göra om man inte vill gå ut i snön. Då. Det här kan tyvärr inte visa för att Yahoo har köpt de här och nu måste man ha Yahoo-konto. Så. Det finns en annan rolig tjänst som heter Information Freeway där man kan jämföra olika kartor som overlays, och det finns en annan som gör ungefär samma tjänst fast på ett annat sätt. Och här kan man då jämföra vad, om man har glömt någonting till exempel. Så kan man se. Det som finns är då olika OpenStreetMap-varianter och sen Google då. Och om vi tittar på Linköping återigen då. Då får man då titta på detaljerna naturligtvis. Men det visar sig att det är väl ganska bra. Lite andra saker som kommer fram. Vissa saker finns inte i Google Andra finns inte i OpenStreetMap. Det som framförallt är bättre i OpenStreetMap, det är allting som har med gångbanor och cykelbanor och sånt där. Ja, det finns i stort sett ingenting där. Ett intressantare ställe att titta om man vill skryta lite, det är väl kanske inte i Sverige, utan vi kan ta en fullständigt slumpmässig stad någonstans i östra Europa här, eller rent över Asien. Vi kan titta på Minsk till exempel. Här kan man då se lite större skillnad till OpenStreetMap fördel. Och för att hålla reda på vad som är gjort och vad som inte är gjort på olika ställen, till exempel i Sverige eller i en viss stad, så vidare, så finns det wikisidor som håller reda på exakt vad som är kartlagt, vad som inte är kartlagt och så vidare. Det finns ofta en liten community i varje stad som träffas med regelbundna eller oregelbundna mellanrum och pratar och fikar lite. Men när man nu har lagt ner allt det här jobbet, visserligen är det ganska roligt, men när man nu har lagt ner allt det här jobbet så vill man kanske ha någon nytta av det och göra någonting som kanske inte går att hitta någon annanstans. Och då är just cykelkartan ett sådant exempel. Det var väldigt tidigt en kille som tyckte att saknas en bra cykelkarta över Storbritannien. Jag vill kunna titta var går bra cykelvägar. Var går bra bilvägar som inte har mycket trafik. Eller där det är separata cykelbanor. Och så vidare. Och han skapade en sån karta. Och numera så finns den inlagd i själva OpenStreetMaps huvudsida. Som ni ser här då. Cycle map kan man välja. Och då får man en väldigt bra indikation på exakt var cykelvägarna går och så vidare. Och numera så finns det också routing där man kan välja vilket färdsätt man vill ta. Så man vill välja bil, så får man bil. Vill man välja cykel så kan man få via de här cykelbanorna. Och det är återigen då ett exempel på när grunddata är väldigt viktigt. Har man data som talar om att det här är en cykelväg, det här är en bilväg, då kan man göra någonting av det. Och då kommer man in på det som är den stora svagheten i det här. Och det är ju det att det är ju bara där folk har lagt ner det här jobbet som det faktiskt finns information. Och idag så är det väl så att alla stora städer i Sverige, de har en fungerande OpenStreetMap-community. Däremot på landsbygden, där är det, för att uttrycka det klartext, ganska dåligt. Och där kommer det in något som kallas för importer. Det vill säga att man gör ett avtal med någon part som säger att vi skulle gärna vilja ta in de data som till exempel kommunen har tillgängliga. Eller lantmäteriet, liknande. Och jag skulle jättegärna ta en diskussion med er som är här från den här världen om vad vi skulle kunna lägga in. Till exempel var jag på ett föredrag av SMHI, en SMHI-kille här om veckan. Han sa att sjödatabaserna till exempel i Sverige är på väg att bli fria enligt Inspire-direktivet. Det skulle jag gärna vilja diskutera exempelvis. Och för att avsluta så vill jag bara berätta om det som jag sa från början, lite statistik då. Idag, eller igår, så tog jag statistiken. Det är 316 000 användare. Jag höll motsvarande föredrag för 2 år sedan. Och nästan alla de här siffrorna var ungefär en femtedel av vad det var idag. Så på 2 år har det alltså femdubblat. Och här ser vi då att det är 2 miljarder punkter av olika slag. 860 miljoner noder. Alltså en punkt kan ju vara, det finns flera datapunkter på kanske en nod eller på en way eller så vidare. Därför är det fler punkter än noder. 62 miljoner vägar av olika slag och så vidare. Och utvecklingen är ganska explosiv, får man väl säga. Så här har kurvan sett ut ända sedan den började i stort sett. Det är bara att skalan har då förändrats lite grann. Och på motsvarande sätt så är det med data. Här kan man då se en intressant sak, och det är att vid vissa tillfällen så har det växt ganska långsamt, nästan linjärt om man kan se på den här skalan. Vissa tillfällen har det växt explosionsartat. Vad är det som hänt här då? Vad tror ni? Gissa. Jo, där släppte USAs lantmäteriverk sina data, sitt vägdatabas, sitt vägnät, och det importerades här. Och sen därefter så har det följt en exponentiell kurva igen. Så att Varför inte? Säger du? Ja. Lite triviala data då. Lite roliga saker. Det finns två färdiga länder. Alltså där alla vägar är inlagda. Det ena är Isle of Man som faktiskt är ett egen nation. Många tror att det är en del av Storbritannien, så är det icke. Det är en egen land. Och AND, och det tror jag är holländska motsvarigheten till KAK, hade en kartdatabas som de släppte till OpenStreetMap. Så Holland har också hela sitt vägnät inlagt. Och med det så är jag klar. Frågor? Så vitt jag känner till, ingenting. Däremot så finns det en del samarbete med kommuner i södra Sverige. Lunds kommun till exempel är ganska framme där.
Du stannar företag, eller hur? Du blir
ja,
kväll också.
Det blir.
Ja, men det är jättebra, för då känns folk lite lunchtrötta här säkert. Men då vet ni att ingen finns kvar här under dagen och kvällen om ni skulle komma på saker i efterhand. Så ber vi att få tacka dig så jättemycket för nu.
Tackar. Klar för breaken. En sista grej bara. Här framme sitter Lars Aronsson. Han är medlem i Wikimedia Sverige. Och Wikimedia är de som står bakom Wikipedia. Vi har ett relativt bra samarbete. Och de har tagit fram en informationsbroschyr. Så för er som har ett intresse, ta en sån här. Och sen så gå och besök Wikimedias monter. Så kommer de att förklara mer det. Tackar. Nej, det var min elslöt. Ja, jag tog ur. Där.
Välkommen fram, Peter.
Ja, just det.
Jaha, jag heter
Peter Nagar. Jobbar vid NeoProject, en sorts databas som lagrar saker i grafer. Och tänkte berätta lite vad vi gjorde i somras med NeoProject Spatial och hur det applicerar precis till det som Inga har sagt, vilket jag tycker är fantastisk inledning till att jag kommer att prata en del om OpenStreetMap och hur man kan använda det. Så först en liten introduktion om vad det är vi pysslar med. Vi får säga en open source databas som finns liksom att ladda ner och testa och så vidare. Fungerar med följande grejer. Noder. 1, 2, 3. Relationer mellan dem. Och sen data på dem. Och det kan vara vilka data som helst. Ni ser, det här börjar bli spännande för det är lite enligt den modellen. Man kan bygga upp med grafer i princip all information. Kanske någon av er har hört talas om linked data eller RDF eller semantiskt webb eller någonting sånt. Det är i princip också en grafmodell som är lite mer utspridd än det här som vi kallar en property graf. Där du har så att säga properties överallt, både på relationer och på noder. Så med den kan du bygga upp väldigt mycket grejer. Neo4j är då optimerat till att traversera detta, som vi kallar det för. Man börjar någonstans och sen säger man att traversera enligt vem känner liksom Thomas Anderson. Traversera Java är det här. Det är mycket snyggare i Ruby och så. Men traversera breadth first. Det säger först de här, sen de där, sen de där. Och sen tills du inte hittar någon mer. Gå bara liksom längst dit. Sen returnera alla noder du hittar förutom den här. hände är ju då att vi får då något sånt. Va? Får vi Morpheus Trinity och sen Cypher och sen Agents med. Så det är en väldigt kort liksom inkörning. Och ni försöker göra det här snabbt. Vi pratar alltså om ungefär 2 miljoner hops per sekund. Och det är mycket snabbare än vad en relationell databas klarar. Så vad gör vi med detta? Jo, man kan göra väldigt mycket grejer med det. Som ingen sa redan. Routing är en sån här riktig goding som alltid involverar djupa traverseringar längs långa vägar. En OpenStreetMap routing till exempel i Rumänien som vi gjorde spänner ungefär ja, ett nätverk med 20 miljoner noder och 70 miljoner kanter. Alltså såna här. Och ska man routa då så blir det kanske genom Rumänien en routing som har djup ungefär 5500 hops. Och som är 700-800 kilometer lång. Och det blir rätt tungt att hitta den kortaste vägen i ett sånt nätverk med något annat än en grafdatabas. Framförallt när det ska vara dynamiskt. Det finns routinglösningar som gör detta men som är förberäknade. Och det innebär att ändra sig trafiken här eller den här bussen är försenad eller den går inte alls. Då funkar inte detta. Du måste alltså göra detta dynamiskt om du ska få bra resultat. Andra sådana här grejer naturligtvis, det har ju Zuckerberg stått nu i våras och nämnt 90 gånger under en föreläsning. Den sociala grafen. Vi vill hitta likheter, rekommendationer, vi vill hitta kortaste vägar, hur vi känner varandra och så vidare och så vidare. Hela den informationen här är ostrukturerad, men det kommer in taggning och sånt. Så vi får inte in det riktigt i ett fast schema utan det evolverar liksom i tiden också. Så det är väldigt grafiskt. Väldigt tunga industrier använder grafer väldigt hårt. Till exempel här i vår dependency-analys. Om den här går ner, vad ska jag flytta den här applikationen i mitt datacenter utan att jag hamnar på samma server som min konkurrent kanske. Inte så lätt att göra heller i realtid. Och sen master data management, andra sådana grejer. Men i våras så intresserade vi oss lite grann för spatial. Vi har sett väldigt mycket intresse inom GIS-området och så. Och varför är då spatial ett bra tillfälle för Neo4j? Jo, för det första är det komplex data. Så fort man börjar hantera geodata så hanterar vi multipla vyer på samma data. Vi har en domänvy på det hela. Hur hänger saker till min ihop? Naturligtvis. Vi har den geografiska vyn som för det mesta involverar åtminstone 2D-index. R-träd, R-plus-träd, quad-trees och så vidare. Sen har vi kanske en till som är tiden i vilken ordning saker har hänt. Så vi har en massa olika vyer som vi ska behandla våra data om i samma datamodell och helst dynamiskt. Det andra är att GIS är inte längre GIS. GIS location data kommer in från en massa olika håll, framförallt från mobildevices och så vidare. Och att ha ett eget GIS-system bara för att lösa de GIS-specifika så att säga range queries är många som inte vill. Vi har hört innan dess. Det finns inte kompetens ute för de här stackarna. Det finns inte förståelse. Det finns inte system att hantera detta. I och med att GIS kommer in överallt så är det mer eller mindre en add-on i varenda dataset vi producerar just nu. Det finns bara där. Och de här topologier kallar man då saker som hänger ihop på olika sätt som inte är skivade som är liksom, när man rör på en grej så rör sig alla saker så man kan göra analyser över hur saker och ting hänger ihop. Jag kommer nämna det lite senare också. Topologianalys är ett väldigt komplext tema inom GIS och det blir mer och mer intressant för även inte spatiala saker. Hur långt ligger det här huset från den här floden som egentligen den hänger ihop fast inte i mina lager, men i min domän hänger den ihop för att jag äger båda. Eller vad det nu kan vara. Alltså jag har en förbindelse, men den är bara inte spatial. Det som finns i den domänen är väldigt mycket proprietärt. ESRI är ett väldigt gammalt bolag i den här branschen och äger liksom, ja, 80-90% av marknaden. Vilket är ett problem för alla små utvecklare som vill göra någonting med de här data. Det samlas, det måste hanteras och inte alla har råd att köpa de här stackarna. Och inte alla vill och inte alla måste, för att vi har liksom offentliga myndigheter som ska använda open source och inte låsa in sina data. Sen har vi hela den här movement med open government data och där kommer spatial in också. Open government data i sig är ju väldigt mycket det här med linkdata, endpoints som länkar ihop olika datakällor. Men det omfattar även väldigt mycket spatialinformationen i det. Och det finns väldigt bra stora datasätt som redan är ute och är öppna. Och till slut är det så att det som är det vanliga fortfarande är att man kan ladda ner så kallade shapefiles någonstans. Och det är i princip platta filer med binära geometrier som är skivade och disconnectade till allt. Det enda du kan se är en polygon. Och eventuellt kan du se att någonting ligger innanför eller utanför den om du tittar liksom på det här hållet. Annars är den informationen i princip värdelös, skulle jag säga. Det vi har som sagt det är att vi har olika saker där. Existerande GIS-standarder är sådär. Man jobbar inte mycket med dem. Jag ska inte göra det. Så det vi gjorde nu, det var att ta grafen och bygga ett litet sätt av adapter till själva den här. Som exponerar spatial information i en Java-stack. Jag vet inte om någon har talat om GeoTools. GeoTools är alltså en Java-GIS-stack som hanterar lager, som hanterar de här spatiala operationerna, som hanterar styling och så vidare. Och sen kan man via olika då open source stackar exponera detta. GeoServer exponerar saker som VMS som vi har hört talas om innan, alltså Web Map Service. UDIG är ett desktop GIS-system, det vill säga att man kan se mina grejer, kan jobba med dem, jag kan ändra i dem och så vidare. Och GeoMaya är då en vad ska man säga, ett väldigt rik datalager. Och sen på klientsidan så kan jag då använda öppna standarder. Och så samtidigt kan jag också göra mina grejer via Python och Java och scripting och behöver inte gå i GIS-system om jag inte vill. Och så vidare. Varför är då OpenStreetMap intressant i det här fallet? Jo, som ingen sa, OpenStreetMap är i princip en wiki för spatial information. Den är fri. Det säger att man kan använda rådatat, vilket är väldigt intressant i det här sammanhanget. Det är väldigt ostrukturerat och det gillar vi. För att vanligtvis är det svårt att hantera ostrukturerad information. Eftersom taggningen här är helt fri. Du kan tagga vilket objekt i OpenStreetMap med vilken tagg du vill. Det finns visserligen standarder som säger att om du taggar den här med highway colon residential så kommer den att renderas som en gul väg där borta. Men om du petar in school population 200 i Uganda, den dyker inte upp i någon karta, men den är där. Och det innebär också att OpenStreetMap börjar användas som en icke-spatial data-backend för att det är hostat. Det går att köra data och om du nu vill så kan du få ut de här data igen. Det som är de abstraktionerna där, som ingen sa redan, det är punkter, det är vägar och sen är det relationen av dessa. Som kan vara nästa. Det kan ha så ett antal vägar som formar en gräns eller en sluten väg. Det kan ha ett antal sådana här slutna som formar en kommun eller ett land eller någonting. Och relationer kan också innebära att ja, den här vägen tillhör samtidigt en flod och ett land. Det är en landsgräns också. Och sen så finns det konceptet av change sets. Varenda gång jag gör någonting i OpenStreetMap så pushar jag dit ett antal ändringar och de kan jag rulla fram och tillbaka. Vilket gör att det är enkelt att uppdatera det här datasättet. Jag har redan pratat om det här och det sa Inge också. Att OpenStreetMap börjar användas för andra saker än att just visa vägar och gator och sånt där. I och med att det är en wiki, nämnde Inge också, så används det väldigt mycket i saker som inte är kommersiella egentligen. Så vi byggde en liten modell av detta. I princip är det här vägar. Är det här punkter? Här ser vi Långlatt. Är det här? Det är någonstans i Billesholm faktiskt i Skåne. Sen är de connectade via hur långt de ligger ifrån varandra. Här är 38 meter som går mellan de här punkterna. Här har vi en väg. Här har vi WayOS MID. Du kan alltså ladda ner hela Sveriges och hela världens dataset som råformat och använder precis hur du vill. Det är ett XML-format. Den går alltså från den här noden till den där noden och sen antagligen några till. Det är en väg. Den ingår då i en relation och den heter Söderåsbanan som både innefattar den här vägen och den där vägen som startar här där den andra slutar. Så man kan bygga en modell av hur vi vill att OpenStreetMap ska se ut. Och då ser vi att det egentligen bara det här som är geografisk information. Det andra handlar egentligen om att hur hänger saker ihop. Det har inte så mycket med geografi och med information här att göra, utan där skulle man kunna ha vilka taggar som helst. Här har vi till exempel en egen nod här som säger ja, Railway, Rail och Source är landsatt. Det är inte standardiserat, eller det är standardiserat, men man skulle kunna peta in vad som helst här. Och så går det vidare och vidare och vidare. Här har vi en annan som infattar samma två vägarna, och den heter Godsstråket genom Sverige, eller Skåne. Så någon har liksom sammanfattat de här vägarna och tyckte att nej, men det ska vara det, inte det. Väldigt intressant. Så vi gjorde en modell av detta. Och det som hände då är att man bygger då en modell. Det som hände sen är egentligen ett lager som bara säger hur ska jag exponera någonting som jag hittar där inne? Som geografisk information och det som geografisk information vanligtvis är i princip en encoder decoder som säger ska det här presenteras som punkter, geometrier eller polygoner. Sen har vi lite styles. Hur ska detta ske? Hur ska det vara gröna punkter eller ska det vara liksom sträckade linjer eller någonting sånt. Sen har jag då vad är det jag ska fiska fram. Och sen har jag lite mer information, till exempel projektion och sånt som jag behöver i geografiskt sammanhang. Men annars är det här vilken data som helst. Så det där måste jag hålla någonstans. Och sen kan jag flytta ut det i de här GIS-stackarna. Vad jag kan göra med det då när jag har dataset som är faktiskt ihopkopplat, det är ju sådana här saker som routing, som vi då gjorde. Där kan använda liksom vissa algoritmer för att hitta saker. Vad som händer när jag gör det här är att jag plötsligt kan ladda in ett dynamiskt dataset och fråga det efter. Ge mig alla highways och gör dem vad de är. Man ser inte dem just nu. Och visa dem. Och plötsligt så har jag OpenStreetMap i ett riktigt GIS-system och kan använda det i riktiga sammanhang. Och då börjar det bli intressant för att här inne så kan jag matcha upp det med andra webmap services. Jag kan matcha upp det med andra karttjänster. Och jag kan matcha upp det med min egen information, till exempel vad jag har status på mina kompisar eller vad deras tåg just nu går. Så all den här data är från OpenStreetMap som man då kan dynamiskt exponera. Det är alltså inga riktiga lager, utan det är bara frågor till det här datasättet. Och det kan vara vilka som helst. Så hur ser det nu ut? Vi tittade på själva OpenStreetMap. Liksom data. Sen finns det då ett index som gör att jag kan hitta saker i ett visst område. Va? Här modellerat som en R-träd. Och det kan peka in då till vad som helst. Här har jag indexerat en till exempel Stenstadsväg. Det är då en väg och här har jag indexerat noder och där har jag indexerat något annat. Det kan vara hela Sverige också. Och så har vi information om vilka lager som finns. Det vill säga att det här lagret är den här vägen inom mitt dataset. Det är vad vi gör. Cykelvägar plus highways vill jag ha i samma lager. Alltså bara jättekort, ett index är ju då också egentligen ett granträd. Jag vet inte om ni har sett ett kvartsträd någon gång. Det är alltså man delar in saker och ting tills man hittar liksom små punkter som ligger i olika områden här. Så det är inte så svårt att göra det egentligen. Men dynamic layers innebär då att jag kan plötsligt säga, ja men det här är ett lager, men så lägger jag samma lager ovanpå en gång till med en annan style. Och så lägger jag samma lager en gång till med en style. Jag gör inga nya lager, det är bara frågor till samma datasätt. Så här kan det då till exempel se ut om vi då lägger till lite styling som inte är OpenStreetMap utan helt dynamiskt på min desktop här och nu liksom i min server, så kan jag göra min egen karta och till det knyta mina egna data och serva mitt eget system, för det kan ladda ner rådata, uppdatera det löpande med det som ligger på OpenStreetMap och knyta tillbaks det. Här har vi till exempel det hela i GeoServer då, som en ni känner igen det här är JavaScript då. Så det kan liksom ha olika lager här exponerade som någonting. Vad kan vi göra med det? Det här är tåg.info som är, nu ser man inte tågstationen som är stylad i mot OpenStreetMaps. Jo, vi kan plötsligt hålla GIS-data och våra egna data i en enda applikation, och det innebär att vi inte bara gör mashups mot olika webmap-services som den nuvarande så att säga strategin är, utan vi kan faktiskt få en riktig relation mellan våra data och de andra. Vi kan göra dynamiska kartor och vi kan dessutom hantera allt detta i liksom ett open source system. Varenda student kan ladda ner det. Jag hörde den frågan, vad ska vi göra med de här data? Hur kan vi använda det? Om det bara finns som webmap services så att säga, bara rådatan. Jo, på OpenStreetMap finns det ett dataset som du kan ladda ner som rådata. Du kan använda det och du kan bygga dina egna tjänster på detta och förädla detta dataset helt liksom utan att fråga någon och behöva göra det. Och antingen kan du då peta in de här datorna till OpenStreetMap, som ingen sa till exempel. Varför ska vi inte peta in mer grejer? Det är ju faktiskt hostat. Eller så kan du göra det hemma. Lägga till dina data, knyta det och pusha tillbaka det som du tycker är värdefullt för världen att veta. Semantiska länkar. Vi håller just nu till exempel på att kolla på att kunna förstå att jag står inte här på den här positionen, utan det finns i OpenStreetMap någonting som säger att detta är ett hus. Så jag står i detta huset, så jag har en relation med det här huset som innebär att jag är här. Och då kan vi plötsligt göra sådana här tjänster som säger, aha, jag bygger en 1-2-tjänst som inte bara frågar, oj, var står du någonstans, det har hänt någonting. Utan står du mot den här, är det den här väggen av huset som ligger till vänster om dig, eller är det det där hålet i gatan där det kommer ut rök som ryker, eller vad är det för någonting? Och då vet räddningstjänsten att aha, det finns ett fönster där 4 meter upp, så vi får nog ta med en stege när vi kommer dit. Det är saker vi kan göra, inte bara med mashup, utan framförallt när vi har semantisk förståelse om det. Eller till exempel, ge mig alla vägar i Stockholm där minst 2 av mina kompisar går just nu. Det är intressant information. Ge mig alla bussar som någon kompis av mig färdas i just nu, för de vill jag ta till jobbet. Geoanalytics, samma sak. Vem som helst kan alltså göra analyser som mashar upp geografisk data med din domändata. Om jag pysslar med kläder så kan jag säga, ge mig alla områden där minst 2 av mina kunder har köpt mina kläder. Det är jätteintressant information. Och sen naturligtvis topologianalys och routing, det hinner jag inte. Men framförallt, vad jag vill komma till, och det kommer antagligen Thomas också att prata om, vi behöver rika endpoints, inte fattiga. Det räcker inte med webmap service eller shapefiles eller någonting. Vi måste ha länkat data, och helst skulle jag vilja se att det finns länkar från RDF, från LinkData in till OpenStreetMap, så att vi kan göra de här connections. För det är då det blir intressant och nya tjänster, när vi inte bara lägger ett antal kartor ovanpå varandra som egentligen är skivade. Vi kan bara se informationen och sen sysslar en hel stab av folk med att få ihop den här informationen igen och se, ja, det finns ett mönster av punkter här, det följer någon väg, men är det verkligen den vägen eller inte? Den informationen finns redan i kommuner och överallt. Då kan man bygga sådana här grejer. Byggdes för 3 veckor sedan, 4 veckor sedan, Codemocracy, kollektiv.se, där Skånetrafiken ger live API, och plötsligt så kan du bara se alla saker live. Men du kan inte se, eftersom det här är Google Maps, du kan inte se vilken gata det är, för det finns ingenting som säger att den bussen åker där. Hade vi knutit det till OpenStreetMap så hade vi vetat, då skulle man kunna säga, ge mig just de här vägarna där minst 2 bussar åker. Det kan vi inte göra. Nej, det är det inte. Eller så har de ändrat det. De körde mot Google Maps. Ja, okej. Jo, så att mer linked data, mer REST. Och precis som någon frågade, vi måste ha en open GIS-stack till alla som vill pyssla med grafisk data och göra nya tjänster. Och det är det vi jobbar på. Vi behöver det för studenter, vi behöver det för olika typer av företag som inte vill förkovra sig i riktiga specialiserade GIS-system. Och OpenStreetMap är ett jättebra sätt att göra data nåbar. Det kan vi länka till, det finns andra. Det finns Open Government, det finns geodata.se och så vidare. Men vi måste aktivt jobba på att inte bara göra geodata accessbar, utan det är mycket, mycket mer som sitter bakom det. Och vi kan hantera det. Om vi bara gör BMS-tjänster så missar vi. Precis som ingen sa, i OpenStreetMap finns det mycket mer geografisk data. Och det är där tjänster byggs. Oj, den ser man inte. Ja, geodata.se, opengov.se är 2 jättebra sätt att börja på. En annan sak som man skulle kunna tänka på, det är att om Sverige ska faktiskt sätta igång att hosta data som folk vill ha hostat och knyta det till de andra projekten. OpenStreetMap funkar bra, det skulle vi kunna göra för hela Sverige också, eller hela världen för den delen. Och göra det ännu enklare att producera data och lägga dit data för alla att använda. Det var det från mig. Jag har nu ingen tid kvar.
Tack så mycket, Peter. Vi har dragit lite över tiden. Har vi några frågor nu? Annars kommer Peter att vara kvar idag, ikväll och lite imorgon kanske.
En jättekortis. Den där applikationen du använder för att skapa den där.
Ja, här är ingenting omöjligt. Som sagt, det finns ju så mycket mer än bara själva geodatat, alltså de här relationerna och allt det vi kan lägga på. Nu tar vi lunch. Tack så mycket. Hoppas ni kommer att fortsätta på det här positionsspåret.